Du lyssnar på Nordeas podd Sparpepp. Vi bjuder in intressanta gäster som pratar om privatekonomi, sparande och investeringar.
Jo, jag har en fråga. Hur sparar jag snabbast ihop till en kontantinsats på 300 000 kronor? Vilken sparform passar mig? Och hur tar jag reda på det? Fonder eller aktier?
Ja, det finns många frågor kring privatekonomi och sparande och kanske extra många just nu när det är lite tuffare tider. Jag säger välkommen till Nordeas podd Sparpepp med mig Erika Papagiannopoulou och våran sparekonom Anders Stenkrona.
Hej!
Hej Anders! Är det bra med dig?
Ja, det är jättebra med mig.
Och du Anders, vi har ju bjudit in en perfekt person idag som kan hjälpa till att svara på de här lyssnarfrågorna.
Suveränt. Sofie.
Hej.
Välkommen Sofie Långberg Ronstad.
Tack snälla.
Kul att du är här och gästar oss i studion här idag. Och du jobbar ju som rådgivare här i Nordea. Privatrådgivare.
Det stämmer. På onlinekontoret i Sundsvall.
Mm. Berätta lite mer om din roll.
Nej, men jag träffar kunder från hela Sverige och hjälper dem med frågor kring deras privatekonomi. Allt från sparande och lån till försäkringar och andra frågor man kan ha.
Så du har tagit tåget hit idag på morgonen, väldigt tidigt, eller hur?
04.25 kom taxin och knackade på dörren. Så att jag är utvilad och pigg nu, men jättepeppad på att vara här idag och hoppas på att bidra med lite goda råd.
Det ser vi fram emot.
Underbart. Du har ju kunder över hela Sverige.
Ja.
Och hur märker du av att det är tuffare tider? Vad säger kunderna?
Ja, men framförallt märker jag av det att de hör av sig mycket mer. Det behöver inte vara att det är en villkorsändring på ett lån, utan de vill ha råd och stöd i sin privatekonomi. Man vill få hjälp och se, kan jag göra något med mitt sparande? Ibland vill de sänka sitt sparande. Och kan man minska kostnaderna på något sätt? Vill man se över räntorna? Det är många frågor som de har. Och de flesta är också väl medvetna hur de vill ha det. Man vill kunna unna sig den här fikan på lördagen med vännerna eller resan med familjen på sommaren. Men frågan är hur man ska få ihop det här på ett bra sätt samtidigt som man vet att man ska betala av sina lån och såna här saker och få koll på sitt sparande. Så att det här är ju något som jag som rådgivare hjälper till med då. Och jag pratade med en kund nyligen för att ta ett exempel som i det här fallet så ville hon sänka sitt sparande för att de fasta kostnaderna hade ökat med 12 000 kronor i månaden. Och det var jättemycket och vi hade en dialog kring det här och i det här fallet så hade hon en bostad som var värd jättemycket. Hon hade ganska lite lån så vi kunde dra ner ganska mycket på amorteringen. Så då kunde hon behålla det här sparandet. Så det är lite det som är, för att ge ett exempel då, kan göra.
Mm.
Snyggt. Vad skulle du säga är den vanligaste frågan som du får i din roll som rådgivare?
Det är många frågor, men den vanligaste frågan skulle jag säga, det är det rätt tid att gå in i börsen nu?
Ja,
jag förstår.
Det är en bra fråga.
Ja.
Vad svarar du på den då?
Att det är jättesvårt att veta när det är rätt tid. Det är ju inte ens killen i skyskrapan i New York liksom kan tajma det, utan då handlar det oftast om tur. Så när man investerar på börsen så måste man godta att den svänger. Det kommer alltid finnas tillfällen där börsen faktiskt går ner kraftigt eller mindre kraftigt. Och att tajma när nedgången nått sin botten, det är jättesvårt. Och det bästa det är att ha ett regelbundet sparande så att man är med både på toppar och dalar. Och den är ju faktiskt, börsen är gjord för att växa. Den kommer att återhämta sig över tid. Så att om man kan avvara pengarna långsiktigt och kan acceptera att det svänger på vägen, så kommer man ha gett sig själv en jättefin avkastning på de pengarna man har investerat. Och när det går lite sämre så är det faktiskt rea på börsen också, kan man ju säga.
För att återgå till lite lyssnarfrågor då. Vi har ju faktiskt fått in en hel del och vi har valt ut 10 stycken av de här frågorna som vi ska försöka svara på. Och du som lyssnar på det här avsnittet, har du en fråga som du vill att vi tar upp? Då får du gärna mejla den på sparpepp@nordea.se. Ska vi börja med den första frågan?
Yes.
Mm, då kör vi igång. Ja, den är helt enkelt så här. Varför ska jag spara och investera?
Ja, jag kan ta den. Alltså det finns ju något oerhört tillfredsställande med att spendera mindre än man tjänar. Så att det liksom byggs ett överskott. Och då kan ju det växa småningom in till en förmögenhet. Det här är väldigt skönt att liksom känna att jag har kontroll på min ekonomi. Att inte jag spenderar mer än vad jag har pengar till att spendera. Så att om man får liksom ett regelbundet överskott, då är det ju lättare också att parera när det blir såna snabba kostnadshöjningar som vi precis har varit med om. Vi ser att många som har sparat har minskat sitt sparande nu när kostnaderna sköt i höjden, just för att kunna liksom återhämta sig lite. Man får lite längre tid på sig att dra ner på kostnader och sådana saker. Så det är rätt skönt att kunna få lite mer tid att anpassa sig till vad vi tror är ett nytt läge. Så att ja, det uppenbara är ju också att man får ett överskott som kan växa och kan berika ditt liv i framtiden. Så det är det man ska kunna känna när man sparar och investerar.
Det låter ju ändå lite positivt faktiskt. Nästa fråga då. Vilken sparform passar mig?
Jag skulle säga att det beror på när du behöver ha pengarna. Jag brukar uppmuntra mina kunder att det första man ska spara ihop till, det är en akutkassa. Pengar man ska ha tillgängliga om det händer något akut. För det vet vi, det kommer att hända saker akut och vi behöver ha de här pengarna och som ska betalas nu. Det kan vara tvättmaskinen går sönder. Man kan behöva nya däck till bilen eller en ny vinteroverall till barna. Så mycket kan hända. Och de pengarna är bra att ha på ett riskfritt sparande på ett separat konto. Så ett sparkonto är bra. Å andra sidan, om man sparat till något som man kanske sannolikt inte behöver förrän om några år, då brukar det vara vettigt att välja en sparform som har en förväntad avkastning till en risk som passar dig. Och mitt tips är att boka in ett möte med en rådgivare så att man får hjälp och se över vad som passar just dig så att man kan känna sig trygg i de val och beslut man tar.
Bra svar. Då tar vi tredje frågan då som har kommit in. Och den är helt enkelt så här. Fonder eller aktier? Vad ska man välja?
Ja, det är jättebra.
Ja.
Det är ju helt upp till en själv hur mycket engagemang man orkar lägga ner i det här. Jag brukar likna det vid att det är som att antingen köpa eller baka en tårta. Så att det är ju en fond innehåller ett antal olika aktier. Och de här aktierna är ju gjorda så att de ska komplettera varandra. Man köper inte likadana aktier, man köper ju aktier med olika egenskaper. Så att om någon går ner så ska någon annan kunna kompensera och kanske gå upp. Så att de måste ju bakas ihop till en fond som ger en riskprofil som matchar det fonden säger att den ska ha. Ja, och för att göra det, ja, då följer förvaltaren liksom ett visst recept och lägger till sin egen touch naturligtvis som vilken bagare som helst så att det blir en fin tårta. Och det här kan man ju naturligtvis göra själv. Man kan ju gå och köpa aktier och sätta ihop själv. Och då är det bra om man har någon recept i alla fall. Så att man kan gå och köpa de här ingredienserna och sen baka ihop till en egen fond som ja, inte blir för ensidig utan har den riskspridning som man själv trivs med. Och det krävs lite mer aktivitet helt enkelt. Så en fond handlar inte bara om att köpa ett gäng aktier som man tror kommer gå upp. Utan det handlar om att kombinera aktier som kompletterar varandra. Då blir det en bra investeringsportfölj. Så det krävs lite jobb. Och det är klart, det kostar lite extra om man ska ha en fondförvaltare som gör det. Men då har man också någon att ställa till svars om hur vidare det blir bra eller inte. Ungefär som när man går till och köper en tårta. Då har någon att ställa till svars när tårtan var inte god.
Precis. Ja, men det är jättebra liknelse. Absolut.
Och jag upplever ju att de flesta kunder som jag pratar ändå med ganska många kunder. De har ju inte det här extra intresset eller tiden som krävs kanske. Mm. Och där är oftast fonder det bästa alternativet. Och är man verkligen nybörjare på det, ja, men då bör man kanske starta med fonder också.
Ja, och man kanske kommer på sen att jag är ju jättekreativ och jag tycker det här är väldigt roligt. Det kan ju vara ett bra sätt, som du säger, att komma igång. Och även få lite mer kunskap och se hur det fungerar, olika marknader och så. Fjärde frågan då. Vad ska jag göra med mitt sparande nu när det är lite tuffare tider?
Ja, det enkla svaret är att tänka långsiktigt. Om man har valt en risknivå som passar en själv och det syftet som man har med de här pengarna som man har investerat, så tycker jag att man ska ha is i magen och hålla kursen och känna sig lugn i de beslut man har tagit. Och tider som nu och även tidigare, det ingår i förväntningarna när man investerar på börsen. Det kommer att gå upp och ner över tid. Sen ska man inte försöka tajma börsen. Då tar man sig an en princip omöjlig uppgift, utan då är det mycket tur. Och det är mycket större sannolikhet att man går ut när det är lite otäckt och marknaden gått ner och sen går man in igen och återinvesterar efter att det väl gått upp igen. Så med andra ord så är sannolikheten jättestor att man kommer att sälja billigt och köpa dyrt.
Det är så klassiskt.
Ja.
Man tycker det är otäckt, så bara hjälp, jag drar. Och så har man plötsligt sålt på jättelåga nivåer.
Exakt.
Och så går man ju först in när det känns bra igen och så har man köpt på jättehöga nivåer.
Man kanske läser massa rubriker som också är, ja.
Ja, verkligen.
Mycket psykologi också kring det här.
Det är marknadens psykologi. Det fungerar ju precis så, och vi låter oftast våra känslor styra. Men jag tycker hellre man ska låta behovet styra när man ska sälja de här investeringarna. Och sen ska man inte må dåligt att man inte sålde när det var den absoluta toppen, utan när man har haft pengarna där ett tag, ett par år, så har man sannolikt ändå haft en bra avkastning på de här pengarna. Och det ska man inte glömma i tider som den här.
Nästa fråga då, som också är väldigt relevant och som jag tror många undrar över. Hur sparar jag snabbast ihop till en kontantinsats på 300 000 kronor?
Yes, det vill jag ha också, ja, så fort som möjligt.
Exakt, har du receptet?
Klart jag det. Man sparar jättemycket pengar jättefort. Det beror ju helt och hållet på hur mycket man kan spara per månad naturligtvis. Och ja, alltså om du kan bara kräma på med 10 000 i månaden, ja då tar det ju 30 månader. Så då är det ju drygt, ja, säg 2,5 år. Och då tar du verkligen i. Det är inte många som kan spara 10 000 i månaden. Och då ska man komma ihåg att om man vill att det går snabbt, då är det så att om man har kort investeringshorisont, då lönar det sig bäst att kanske inte ha det utsatt för så mycket risk. För börsen går ju upp och ner. Så att tajma en period under kort tid som kommer gå upp. Vi brukar säga att på ett års sikt, ja, 25% chans att det går ner, 75% chans att det går upp. Så kanske man inte vill ta de oddsen. Då är det bättre att ha det i en lågrisk sparform om man vill snabbt få ihop sina pengar. Men om man sparar lite mer på lång sikt och vet att det får ta sin tid, och man kanske sparar 10% av sin lön, då är det bra att investera det. För ja, om du placerar det här och har det igång, vi brukar säga typiskt sett mer än 3 år, då är det bra att man investerar pengarna på börsen och låter marknaden göra sitt. Men att man då har tålamodet, precis som Sofie säger, att det här kommer gå upp och ner. Men det korta svaret är att ja, det beror på hur mycket du vill spara per månad. Så att det är fullt inom många som tjänar pengar, om de är unga, de kan få ihop på ett par, tre år, kan få ihop 300 000 spänn genom att inte göra något annat. Och då plötsligt har man råd med en lägenhet. Mm. Så det går.
Men ett väldigt tydligt och konkret mål i sikte. Mm. Nästa fråga då. Jag har hört talas om den så kallade ränta på ränta-effekten och att den är magisk. Men vad är det egentligen för något?
Ja, den är magisk. Ja, alltså den är ju, ränta på ränta-effekten är, när poletten trillar ner, då vill man ha den så fort som möjligt. Vi brukar säga det till mina studenter och andra när jag är ute och föreläser, att den som förstår ränta tjänar ränta. Och den som inte förstår ränta betalar ränta till den som förstår. Ränta på ränta-effekten, det intressanta med den är att den är exponentiell, som det heter. Det ser ut som en bivlad ost som går upp exponentiellt. Så ser den ut. Och de pengarna växer alltså snabbare och snabbare ju mer pengar man har. Det är själva poängen med ränta på ränta-effekten. Vi har ju en tendens i hjärnan att tänka linjärt. 1 plus 1 är 2, och så 2 plus 1 är 3 och så vidare. Medan så här är det ju multiplikation. Och då blir det så att vi tenderar att kanske överskatta hur fort saker kan gå på kort sikt. Men vi har definitivt en tendens att underskatta hur stort saker kan bli på lång sikt. Så en exponentiell utveckling, den ger ett par år, så tar det fart ordentligt. Som ett exempel jag brukar dra, och det ska vi se att vi hänger med i huvudet nu på det här exemplet. Det är alltså om du sparar 1000 kronor i månaden, eller vad du än sparar i månaden.
Och men får, 1000 kronor är ett lätt tal i alla fall.
Ta liksom en räkneexemplet. Då blir det så att efter 10 år, om du får ett snitt på 7% avkastning, vilket är en ganska normal avkastning för börsen. 7% per år, 1000 kronor i månaden. Efter 10 år så kan du förvänta dig att din månadsavkastning är lika stor som din månadsinsättning. Så du stoppar in 1000 och marknaden stoppar in 1000. Då ökar ditt sparande med 2000 per månad. Och det sker alltså först efter ett decennium. Mm. Då kan folk tappa på tålamodet på vägen dit. Men när man väl är där, då inser man att det här är ju en pengamaskin.
Då är det magin sätter igång.
Då kommer magin. Ja. Och bara några 5-6 år efter det, då ger marknaden dig 2000 kronor i månaden när du stoppar in 1000. Så då ökar ditt kapital med 3000 varje månad. Så här ger det att räntan på räntan börjar verkligen växa exponentiellt. Och det decenniet vill du ha så tidigt som möjligt. Därför är det bra att liksom börja direkt.
Prenumerera gärna på Sparpepp i din podcast-app så missar du inga nya avsnitt.
Nästa fråga. Hur kommer jag igång att spara och investera?
Det viktiga är ju att man börjar. Och eftersom att man ställer frågan så bör man ju börja nu, helt enkelt. Så fort som möjligt. Ja, men det är verkligen så. Och då kan man ju ta hjälp alltingen av en digital rådgivartjänst eller av sin rådgivare för att få hjälp och råd vad som passar just en själv bäst. Och det är bra att få råd, för då vet man vad man kan förvänta sig, tycker jag. Så det vill jag verkligen rekommendera. Och man är också förberedd på vad som kan hända när marknaden skakar och blir inte lika orolig. Och ett sätt att börja är ju att ha ett mål med sitt sparande. Det kan ju vara att man ska ha en härlig pension eller till den där altanen man har drömt om jättelänge som man vill spara till. Eller varför inte drömresan på andra sidan jordklotet eller den där sommarstugan som ska förgylla vardagslivet. Och när man har ett mål för sitt sparande så är det också ofta enklare att komma igång och börja. Man blir mer motiverad. Men om man inte har ett mål så ska, tycker inte jag att det heller ska liksom hindra en från att börja. Utan jag pratar med många kunder som inte har något mål med sitt sparande men ändå börjar, just för att man vet att någon gång där framöver så kommer man att vilja använda de här pengarna.
Ja, man kommer inte vara ledsen om det finns massa pengar.
Nej, man kommer inte att vara det verkligen. Så är det. Och jag pratade bland annat med en kund i förra veckan, för man kan göra det här på olika sätt, som hade fått en betydligt högre lön än han haft tidigare. Ganska jättemycket högre lön. Och därför så kunde han spara mer pengar idag. Men han visste inte, han var nöjd med allting. Han ville inte ha en större bostad, han ville inte ha en större bil. Han var nöjd med sitt liv och drömde inte om något speciellt. Så att det vi gjorde då, det var dels att vi höjde amorteringen. I det här fallet med 20 000 kronor i månaden. Det är ganska
på
mycket.
Bostadslånet,
på bostadslånet, mm. Precis. För så att han kunde inom en överskådlig framtid faktiskt vara av med sitt lån.
Fantastiskt.
Vi startade ett pensionssparande så att han skulle kunna leva i princip som han gjorde idag när han blev pensionär. Så där kunde vi göra mycket på olika sätt. För att betala av på sitt lån är ju också en form av sparande. Om man väl sen säljer den då.
Precis. Ja, det var ju en riktigt solskenshistoria.
Snyggt.
Härligt. Då ska vi se. Jo, jag är ganska ointresserad av börsen och orkar inte göra förändringar själv i mitt sparande. Hur gör jag då?
Nästan så att säga, bra, låt den vara.
Ja, precis.
Men det finns en hel del studier, som, alltså jättemånga, som pekar på att den som kan liksom låta bli att hoppa ut och in ur börsen oftast får bättre avkastning än den som försöker vara aktiv.
Vad beror det på då?
Det är så svårt, lite grann som Sofie sa innan. Egentligen är det två skäl. Ett är känslomässigt. Det är så lätt att man får för sig att när det är otäckt på börsen att nu måste jag göra någonting. Och så när det är som otäckast så går man ut. I tron att det finns ingen botten, det kommer bara fortsätta ner. Och sen så har man gått ur på en ganska låg nivå. Och sen så säger man, jag vill inte gå in förrän det har lugnat ner sig. Ja, när det har lugnat ner sig, det är först när börsen känns bra igen och priserna är uppe på gamla nivåer eller förbi. Så det är betydligt vanligare just känslomässigt att man säljer billigt och köper dyrt. Då får man ju inte marknadens genomsnittliga avkastning. Man får sämre. Det är en. Den andra anledningen till att det är så svårt med att liksom hålla på och tajma, det är att vi ser mönster som vi tycker, men titta här, i ett gap. Här borde ju marknaden göra si eller så. Och på något sätt när man ser de här mönstren så kanske man glömmer bort att alla ser ju samma sak. Till och med proffsen. Så man kan säga att man tävlar mot den absolut smartaste versionen av dig själv. Och den är ju rätt svår att slå. För de ser samma sak som du ser.
Ja.
Så det är stört svårt. Warren Buffett, en ganska känd investerarprofil, är en oerhört framgångsrik. Han har ju sagt så här att aktiemarknaden, den är som gjord att föra över pengar från den aktive till den tålmodige. Så att tålamod är den som vinner. Så det fina är att det intressanta är dock att om du säger att han inte var intresserad eller så här, marknaden kan inte se någon skillnad på om du är tålmodig eller ointresserad.
Okej. Ja.
Så ofta är det ett bra recept att man låter det vara. Sen kan det vara kul att vara intresserad och kanske investera i det man tycker är spännande. Men ofta är ju, om man ska ha långsiktig genomsnittlig avkastning som marknaden, då gäller det också att vara långsiktig och låta det vara kvar.
Mm, hålla sig lite till sin strategi. Om jag säljer nu, kan jag köpa in mig i fonder igen vid ett senare tillfälle?
Jajamän, alltså det kan ju köpa när du vill. Börsen är öppen året runt. Men då oddsen är emot dig om du försöker tajma. Så att, jag vet ju att jag har vänner som har sagt, men jag gick ur innan det började gå ner. Så jag, grattis att du lyckades tajma det. Men det är bara en sida av myntet. Du måste tajma när du ska in. Så den som tajmar måste ha rätt minst 2 gånger. Och det är svårt nog att ha rätt 1 gång. Så att tajma marknaden är riktigt, riktigt svårt. Så att det är ett vanligt misstag att försöka göra så. Men man kan gå in när som helst. Och som Sofie var inne på, när ska man gå in eller när ska man börja? Ja, egentligen är det ju börja nu. Är det långsiktigt så kan du tänka så här. Tror jag att marknaden kommer vara högre om 5 år eller lägre om 5 år? Det är det som snarare ska styra ens beslut.
Jag upplever ju att, jag håller helt med dig Anders där också, jag upplever ju att när kunderna är oroliga och hör av sig och vill kliva ur marknaden, så handlar det ju sällan om liksom att man är i behov av de här pengarna, utan det är ju precis det, ja. Det är känslorna att hjälp, jag vill gå ur med dem. Men det räcker oftast då att man är den här hjälpande handen och lugnar ner, att vad var egentligen syftet från början? Behöver du ha de här pengarna? Så här funkar fonder, och lugna ner dem. Och då brukar det gå vägen.
Vad gäller det du sa där, och du sa det innan också, att låt behoven styra. För den frågan kan man få, men när ska man sälja då? Ja, när du behöver pengarna.
Mm.
Och då ska man inte vara så ängslig över om det precis har dippat. Och säga nej, jag borde inte sälja nu, för tänk om det vänder upp så säljer jag då. Behöver du pengarna så ta ut pengarna. Och har du varit i marknaden länge, då ligger du på plus. Även om du kanske inte nådde den precisa piken. Men du ligger fortfarande plus om du varit inne i marknaden i 5 år eller 3 år.
Ja, och då kan det också vara skönt att ha någon att bolla med, till exempel en rådgivare.
Precis, och sen kan det vara att behöver man inte ha alla pengarna nu, men man vet att man behöver ta ut dem, då kan man faktiskt ta ut dem vid olika tillfällen också över tid för att försöka sprida risken också på det sättet.
Då har vi kommit fram till frågan nummer 10, den sista frågan. Vad är skillnaden på en aktiv och en passiv fond?
Ja, bra. Den aktive förvaltaren försöker få en högre avkastning än genomsnittet. Det är den förvaltarens jobb. Den passiva förvaltaren är genomsnittet. Det är liksom skillnaden. Så den passiva investerar liksom i hela fruktsalladen, så att säga. Medan den aktiva väljer, ska jag köpa fler bananer eller fler äpplen nu? Vilket tror jag på mest? Och det är olika strategier. Det är den aktive försöker få en högre avkastning flera år på raken, alltså över tid. Och det är, som vi sagt, det är svårt, men det är det som den aktivist har till jobb att göra.
Och jag upplever också som rådgivare att kunderna är ju också mer intresserade idag av det här med hållbarhet och ett hållbart sparande. Och hur man själv kan, genom att investera sina pengar, kan påverka miljön genom sitt sparande och andra delar också. I en aktivt förvaltad fond så har man ju faktiskt möjlighet att göra det på ett helt annat sätt.
Det är sant.
Än en passiv fond också.
Då har vi gått igenom 10 lyssnafrågor. Finns det någonting mer som ni skulle vilja skicka med till lyssnarna?
Jag tycker att kom igång med ditt sparande. Och känner du att du själv inte har verktygen till att göra det, så boka en tid med din rådgivare. Eller använd dig av en sån här digital rådgivartjänst för att få hjälp. Och våga ta steget. För du skapar ju faktiskt en trygg nutid. Kan betala dina... Ha din akutkassa om någonting händer, och du en bättre framtid för dig, för alla de här drömmar och målen som du har längre fram. Så att du ska må bra, för det är ändå viktigast.
Det låter jättebra. Du då, Anders?
Ja, suveränt. Jag skulle säga att sparande, det är en livsstil. Att alltid ha pengar över efter man har betalat allt man ska. Receptet heter så här: sunda principer regelbundet under lång tid. Det gör att man blir framgångsrik. Då blir det bra.
Mm. Verkligen.
Jättebra. Men jag måste bara berätta. Vet ni vad som hände mig när jag skulle handla mat igår i affären? Ja, på tal om höga matpriser. Jag stod där och gjorde en självscanning. Brukar ni göra det?
Ja.
Eller går ni till kassan?
Nej, jag testar ibland.
I alla fall. Ja, men då scannade jag mina varor där. Och så kom jag fram till... Jag hade tagit 2 kartonger med babytomater. Och så kollade jag på skärmen. Och tur var väl det. Den gick in för 27 000 kronor styck.
Wow.
Så att jag tänkte, nu är det inflation verkligen. Så att, ja, jag förstod ju självklart att det här var ju fel. Det var ju någonting som inte stämde. Men då kallade jag på en killen som jobbade där i affären. Han blev ju också väldigt förvånad. Men på tal om det här att det är lite högre priser nu och det är lite andra tider, så har ni spelat in ett webbinarium här idag. Kan inte kort bara berätta, vad handlar det om och varför ska man titta på det?
Nej, men det handlar ju om hur man kan anpassa sig till det här nya kostnadsläget. Hur man kan minska sina kostnader, öka sina inkomster och få lite tips och råd helt enkelt i vardagen för att få till det på ett bra sätt.
Och vi pratar faktiskt just om mat också, att det finns dyra tomater.
Och då, väldigt dyra.
Och då kanske bara slinker med så att man är medveten om vad... För mat är ju en sån där kostnad där vi kan dra ner rätt mycket och fortfarande vara välnärda. Kan köpa billigare mat. Men väldigt spännande story. Tur att du såg den.
Ja.
Jag hade nog bara köpt och dragit och sagt, men hjälp, var är mina sparpengar?
Exakt.
Det man vet att det kostar pengar idag, men kanske inte 27 000.
Nej. Och de här två då hade ju kostat drygt 50 000 någonting.
Ja.
Jag sa ju till såklart i affären. Mm. Alla varor jag hade köpt blev 350 kronor. Så det var ju ganska bra rabatterat pris på de här tomaterna i slutet.
Verkligen.
Det beror på hur man ser det. Tack Sofie och Anders för att ni var med här i våran podd Sparpepp idag.
Tack själv.
Ja, och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på Nordeas podd Sparpepp. Podden för dig som vill lära dig mer om privatekonomi, sparande och investeringar.